Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podplay.
Anekdotkungen.
Nej men, säg inte att jag då är illa. Åh, du vill skada mig. Du hatar mig.
Vi pratar ju i morse om.
Jag ska berätta någonting nu som du ska hålla din käft och så börjar vi härifrån. Alltså, oj, jag hade en jätteberättning. Visste du att man kan sitta i bakluckan på taxibilar?
Det är ju som att det var ett evigt tjat om när man var fler och skulle ut och festa. Kan en få sitta i bakluckan?
Men de har liksom, vissa har det, säten där.
Ja, men det var som att alla sa bara det här är en myt alltså.
Ja, sluta prata om det.
Ja, nej, ni får inte sitta.
Men då ska jag berätta för dig att det finns.
Jaha.
Och en som har suttit där är jag och nu ska jag berätta vad fan som hände när jag satt där.
Själv?
Japp, själv Lisa. Ja, jag och taxichefen. Jag är på fest med vår kompis Jenny, med hennes pojkvän och hennes vänner då. Jag är någonstans mellan 16 och 17 år.
Mm.
Vilket innebär att ingen har pengar till en taxi. Vilket innebär att ingen riktigt vet hur det går till när man bokar en taxi. Och vilket innebär att alla killar som har alkoholproblem har inte riktigt insett det än. Det är scenariot. Så vi är på den här festen, vi ska vidare. Så en taxi bokas av någon som anser sig ha taxibokarvana.
Eller bara självförtroende.
Precis. Och när taxin kommer så är vi då en för mycket så en ska sitta i bakluckan. Så det börjar taxichauffören med.
Mm-hmm.
Han börjar att rodda om i bakluckan så att en person kan sitta där.
Mm.
Fälla upp sitt lilla säte. Och sätet är liksom med ryggen mot de andra sätena. Så när man sitter där så tittar man ut ur bakluckan.
Och de lutar ju också bakåt för att det ska vara skönt för de som sitter i baksätet. Vilket innebär att du då sitter som en fällkniv, eller?
Inte riktigt ska jag väl säga. Jag minns inte att det var något problem med mitt ryggstöd.
Mm-hmm.
Men jag i alla fall... Det var det enda som inte var problemet. Taxiresan. Så jag hoppar in.
Du tycker ju också att det är härligt eftersom att du lägger värde i att vara liten.
Lisa, och... jag mår extremt dåligt därför att jag är på fest. Jag hatar att vara på fest. Och det är nästan jag hatar mest med fest är taxiresan.
Mm.
Det är den värsta. Folk är för fulla, de beter sig jätteilla mot taxichauffören. Då mår jag jättedåligt. Jag vet att taxichauffören är på jobbet, det hatar jag. Varför är någon på jobbet här? Vi skulle ha det trevligt.
Mm.
Och nu är det en som jobbar, det mår jag jättedåligt med. Och alltså, det är alltid någon konflikt. Folk kommer för sent, folk börjar bli irriterade på varandra. Det är liksom, det är bara det värsta. Så därför går jag och sätter mig så snabbt som möjligt. Så att det här ska vara över. Jag vill bara att det ska vara över. Så jag sätter mig med en liten, extremt liten när jag är 16-17 år. Och då vet du att jag inte var större än en kock. Spaniel.
Nej.
Så det sitter en cockerspaniel i bak som har knäppt fast sig. Då börjar då någon jävla pojkman. Sen säger jag till taxichauffören. Det var ju fast pris till stan eller vad fan vi ska. Det kanske är 18 då att vi ska ut på krogen. Precis vilt antar jag. Han säger fast, vi vill ha fast pris. Taxichauffören säger det är inget fast pris, det är taxamhet. Då varpå han fortsätter. Det var ju fast pris, vi vill veta fast pris, skriker jag. Du vet hur den där pojkvännen är, för det finns bara en som dricker 2,70 här själv. Det stämmer.
Okay.
Och han blir ju då, alltså han är ju så full så att han har inte kunnat stå upp sen, sen vi var 16 så har han aldrig blivit mindre full än så.
Han är ju inte heller särskilt sympatisk nykter.
Och det blir inte bättre, du kan säga. Efter 2,70 så här simmar omkring hans blod.
2 meter lång.
Ja, och han skriker då, fast pris! Och då tar taxichauffören beslutet att det här är inget jag orkar med.
Nej.
Så han börjar åka därifrån. Jag sitter då.
Han har glömt dig.
Nej, men, nej, han har inte glömt mig. Men det är stämningen som är i taxin. Alltså, jag sitter där. Han kör inte särskilt snabbt. Nej. Han säger också efter ett tag, jag ska bara köra bort från honom. För att okay. han är så aggressiv. Så att han förklarar för mig att jag kommer släppa ut det alldeles strax. Men jag sitter ju där som en cockerspaniel. Alltså, i en baklucka. Och ser, eftersom jag sitter tillbaka, ser jag alla mina vänner.
Han är också på rätt sida av glaset.
Du förstår också vad som börjar hända bland fulla människor som inte förstår varför taxikraften åker iväg med mig. De skriker ju, han kidnappar Emily! Alltså det är ju kalabalik. Folk börjar springa efter. Alltså, det, och där sitter jag och tänker, alltså, kan man få en lugn taxiresa? Nej, det kan man inte. Varför tror jag inte gå på fest? Jag orkar inte. Jag orkar inte bli fastlåst i ett jävla baklucka och åka och se mina vänner försvinna.
Måndag, lika olika.
När man är lite äldre, tänker man.
Så vi menar du nu?
Ja. Som du och jag, två vuxna.
Mm, absolut.
Så kan det vara så att man umgås med lite yngre personer. Och då kan man dels känna att det här är en kyckling som jag vill ta hand om. Och man vill förklara saker för dem och man vill lära dem saker. Därför att man ser ju sig själv och man ser... Man har ju gått liksom den vägen de ska gå i princip.
Det är ju en ständig konflikt i hur mycket ska jag försöka hjälpa, rädda, lära den här personen. Och hur mycket vill jag att den här personen... Eller vill, behöver den här personen lära sig själv. Därför att vi vet nu av erfarenheter som vi är äldre personer. Mm. Att man kan inte ta in nästan någonting av vad någon... en äldre person
säger. Det är samma sak när man tänker sig, vad skulle du säga till ditt 15-åriga jag? Det spelar ingen roll, hon skulle aldrig lyssna.
Nej, hon skulle inte fattat.
Om jag hade sagt det spelar ingen roll, alltid skulle hon sagt, jo, men jag är intresserad av en kille. Jag vill gå på de här festerna. Du tror jag får komma om jag ser ut som hej, kom och hjälp mig.
Precis.
Gud, det uttrycket, hej, kom och hjälp mig.
Ungt.
Det var ungt. Det sa vi verkligen när vi är små. Och vad var det om? Då skulle man bara se hjälplös ut. Eller vad hände?
Alltså, håret är så pass mycket på ända. Som vi också sa. Att någon måste komma och hjälpa en.
Precis. Man ser ut som att man ska till kikakuten. Jämt.
Mm. Som nu översätts till hämt med.
Hämt med, absolut. Och vi har flera sådana vänner som är liksom, kanske inte ens närmaste vän, men som man ändå känner är vänner och som man diskuterar saker med och som kan, man absolut kan hjälpa och lösa problem eftersom att de liksom kan vilja ha hjälp eftersom att, vet, här sitter några med lite mer erfarenhet.
Jag har ju bland annat min syster som är 22.
Exakt.
Och alla hennes
kompisar. Och hennes vänner runt och det är liksom, så det är inte så konstigt för oss att umgås med 20-åringar.
Nej.
Enligt oss själva.
Det är jättetrevligt, man känner livet.
Man känner verkligen, det är väldigt trevligt att umgås med yngre personer därför att de har mycket de inte har upplevt. Vilket innebär att de gör saker för första gången. Alltså det är som att få se en bebis åka till Kolmården. Ja, det här är ju fantastiskt. Nu träffar en Bamse, lille skutt och vargen. Och jag får se det. Och så kan det verkligen vara när man umgås med en 22-åring som för första gången ska åka på charter utan sina föräldrar. Alltså då känner man att den charterresan skulle jag kunna tänka mig åka med på. Bara för att den är första för dem. Att jag själv ska åka med någon som har varit på 8 andra charterresor är skittråkigt. Vi vet båda vad det är för piss vi kommer möta.
Som sitter och är sura för solsting.
Ja, men då, alltså, man känner redan när man sitter på planet, det här är inte kul.
Det här valet tog ju fel.
Det här var ett dåligt val vi gjorde. Och vi kommer göra bättre imorgon. En sån kompis som vi har är ju Nimra, som egentligen kanske är i första hand din kompis.
Ja, men har ju verkligen blivit mångas kompis från mitt gäng.
Absolut.
Det var ju en jäkla övergång för henne som hon började med att först praktisera hos mig för jättemånga år sedan. Och sen började ju jobba hos mig som anställd. Det var ju liksom en tid där vi ju egentligen bara såg henne. Det var inte så nära. Eftersom att hon var så himla ung och hon hade liksom en anställning. Det är en helt annan grej. Det här är Lisas
ja, absolut. Sen
kollega.
Ja, sen blir det ju, om man umgås mycket så kan det ju verkligen övergå i vänskap. Men och jag upplever, det här tycker jag nästan är första gången som jag har känt att en av de här små kycklingarna vi har haft i stallet har blivit en höna.
Absolut.
För att hon har i rekordfart blivit vuxen.
Vi har fått se det på förstoringsglashåll.
Och jag känner mig nästan som en förälder som ser, alltså kan du förstå att vara förälder och se sitt barn typ gifta sig. Tänk när dina föräldrar fick se dig gifta dig. Du hade fixat hela den där festen. Alltså det är som att så mycket ens barn gör när de har flyttat hemifrån som man inte ser. Och sen kommer man hem till dem och så har de inrett ett helt hem. Då får man ju störtflod och gråta för att...
Precis, har bakat en paj och...
Med sina egna händer. Som man själv har haft i sin kropp. Det är för mycket. Det får de sluta med.
Egna ögon som de ser utifrån.
Alltså då... man känner bara att lägg de ögonen i mina ögon för att jag måste ta hand om dig.
Mm.
Du kan inte stå på egna ben. Nimra har ju säkert gjort jättemycket soulsearch. Det känns som att hon har jobbat med, hon har inventerat sitt inre och hon har verkligen kämpat med att försöka hitta vem är jag. Och hon har verkligen sökt råd av oss och sagt, hur vet jag vem jag är? Och nu har jag kommit på det här, jag gör det här och det här tror jag är något dåligt som jag gör. Det här tror jag kommer från min barndom och det här tror jag fått från mina föräldrar. Och det här känner jag att, varför gör jag så här? Och så vill hon diskutera olika relationer hon har och varför det blir så här. Och då känner jag verkligen att vi kan hjälpa till och säga att det kan vara så här. Vi har ju sällan, skulle jag säga, när vi pratar med varandra eller med andra, att vi säger så här är det. Punkt slut. Vi säger det. Men vi säger det som att kan det vara så här? Punkt slut. För att vi är säkra på allt vi säger. Men vi spekulerar ju jättemycket.
Fast det som, om jag ska höja dig då, istället för att säga vi gör så här, så tycker jag när jag ser dig när du pratar till exempel med Nimra eller någon annan, så ställer du alltid en fråga först som du utgår från. Du säger inte så här, du nu hör jag på dig att det är faktiskt så här och så här. Utan du säger så här, jo men om du skulle göra så här, hur känns det? Eller varför tror du att du gör så här?
Mm.
Sen får hon svara och då säger du, kan det vara så här?
Det är sant. Det är, alltså, om jag tycker att jag har fått korn på något, då är det lättare. Det här är faktiskt ett tips till alla. Om du har en kompis som har ju slut med en kille som var väldigt dålig för henne, och du märker när ni pratar att hon börjar prata om att hon kanske ska bli tillsammans med honom igen.
Han är kanske inte så dålig. Nej, vi hade jättekul förra sommaren.
Precis. Du märker att det har blivit ett skifte från att hon har sagt att hur kan han ha sårat mig så, gråtit, till att hon har börjat säga att de typ har setts. Eller att,
man skulle komma glömmer. Inte hämta grejer men ja. Stanna och kolla på filmen.
Precis, hon glömmer att hon inte skulle berätta att de har sett jättemycket utan att du har vetat det. Och att han har hämtat henne på kvällen och de har åkt ut med bilen och hon har tyckt att det var helt fantastiskt. Men den officiella storyn är fortfarande att de har gjort slut. Men du märker att det har skett ett skifte här och som hon inte riktigt säger öppet. Istället för att sätta dit henne då och säga, jag fattar att du träffar Adam igen.
Eller bara träffar Adam.
Ja, eller bara träffar Adam. Det är för laddad fråga. Det är för laddad fråga. Hon får ju inte säga ja.
Då får hon säga nej och hitta alltså, tre olika anledningar till varför hon inte gör det. Som hon kommer säga för snabbt och det kommer
ut. Eller hon kommer bara säga nej. Alltså träffa absolut inte. Alltså vi typ sågs kanske alltså, en, två gånger. Det är ingen stor grej. Kommer hon behöva säga till dig?
Jag kommer aldrig träffa honom. Då har hon också alltså, ljugit, lovat.
Nu ljuger hon rakt ut. För hon har sagt det för många att hon är ledsen. Så det går liksom inte. Då är det jättebra att ställa den här typen av frågor. Att man då kan fråga till exempel, hur kändes det när han var hos dig då? Kändes, och då kan man också göra det enkelt för henne att svara. Istället för att hon ska behöva säga, hur kändes det när han var där? Då ska hon behöva säga, bra, det är för starkt och laddat. Eller, det kändes som förut. Eller, jag känner att jag nog kanske fortfarande är kär honom. Så kan man säga, kändes det bra när han var hos dig? För det är lättare för henne att säga, bara.
Ja, och framförallt så, det finns ju inte ja eller nej. Utan det kan ju finnas ett, jo, alltså det kändes ändå okej. Okay. Ja. Det är ju ett ja, som inte, men man skulle inte fått ett ja om man skulle säga, hur kändes det?
Nej.
Jag har ju en utveckling på det här.
Berätta gärna mer.
Som är lite mer manipulativ.
Det tycker jag inte om.
Där ju jag blandar in mig själv, vilket är det bästa tricket.
Just det, det är det du har. Det är ja. Därför när tassen längst på nacken, då sjunger de ut. För du har redan sjungit alltså, du, det är inte svårt
då
att sjunga.
Då säger jag bara, när jag var med om det här och det här, eller jag kan tänka mig att jag skulle känna. Där känner du igen. Jag tänker inte då att du ska vara manipulativ. Men jag har ju ett naturligt sätt att få folk att öppna sig och berätta som
jag skulle också säga att den här typen av manipulation gör jag för den andra personens skull.
Exakt.
För att vi ska komma närmare och längre fram. Jag vill säga till den, det är ingen fara att du har blivit kär i Adam igen.
Det är en kärleksfull påverkan jag håller på med.
Jag håller bara på med så kallad kärleksfull påverkan.
Mm.
Och det skulle många sektledare säga att de jobbar med också.
Mot sig själv.
Mot andra.
Jo, men de håller på med egen kärleksfull påverkan. Nej, men det kan låta, för att ge ett exempel, det kan låta ungefär så här. Det måste kännas jättejobbigt för dig. Jag kan tänka mig, om jag hade varit i den här situationen så hade jag nog tyckt att det var jättehärligt att han stannade kvar och kollade på den här filmen. Vilket jag sen då hade tyckt var jobbigt för att, åh nej, vad har jag gjort? Har jag startat något nytt?
Mm.
Och då kan jag säga det, då får man ett, ja, exakt.
Så kändes det.
Exakt, säger de då.
Bra, så det där är verkligen något man kan göra. Man kan säga det som man tror att personen känner och låtsas att man själv känner det.
För då kan de säga också, om man inte är spot on, vilket man ofta är.
Mm. Vilket man ofta är!
Ja. Men om man inte då säger de bara, nej det kändes faktiskt inte så, eller ja, det hade varit jobbigt om jag kände så. Men om man har sagt exakt deras innersta tankar, då kan de inte säga, då säger de ja.
Om de har sagt, med stora ögon. Om man säger till någon, hej jag har känt dina innersta tankar, då kommer inte de säga så här, ja, inte jag i alla fall.
Ja, då är det där.
Ja, det var du det.
Ja.
Då säger, kan man verkligen säga, jag känner samma som du känner.
Mm.
Och det, där.
Och det är okej, okay, för jag skulle känna samma. Det är ju det.
Exakt, det är det man beskriver.
Vi är två känner det här.
Det känns inte som att du skulle hitta på för att manipulera ett scenario. Där du
nej,
skulle,
nej.
Du går ju utifrån erfarenhet och vad kan man känna i en sån situation, tänker du?
Det är jättebra att du tydliggör mig. För att jag tänker inte ens på hur folk kan uppfatta mig. För jag tycker att det är så självklart att jag har goda anor.
Anor!
Goda anor!
Ja, goda anor kommer från adelsherrar, hennes dag, men ni tror jag håller på med manipulation eller? Absolut inte.
Och att jag inte hittar på mina segment.
Hon har god ado och hon hittar inte på några segment här inne.
Fortgå.
Read it and weep.
Så det är jätteskönt att du tydliggör det.
Bra. Mm. Ja, men det är verkligen avsikterna som är det jag hänger på. Det är därför jag är kärleksfull påverkan bara.
Det är också så himla häftigt att se någon som man har ansett vara sin lilla kyckling. Man är vuxen och som umgås med ett barn. Som har fragment alltså av att vara på samma nivå ibland.
Precis, jag vill bara säga att när vi umgås med barn. Alltså, då gör vi det för att vi tycker om barnen och tycker att de är roliga att vara med. Det är inte så att vi sitter där som dagisfröknar.
Nej.
Och bara snart ska de gå hem. Utan alltså, det är ju barn.
Nej, när ska de komma?
Ja, roliga barn.
Ja, roliga, härliga. Alltså, vi älskar
smarta barn.
De
är bara, de har inte lika mycket erfarenhet som vi gör. Därför kan vi hjälpa dem med vissa saker. Och vi kan se dem i ett annat ljus eftersom att vi kan se oss själva. Vi minns hur det var att vara 22 år.
Så häftigt då, det skiftet som har blivit nu med Nimra, som vi båda har upplevt, att hon har gått in i våran värld. Att bara välkomna det med öppna armar. Och gud, nu har vi fått liksom en väninna.
Absolut. Och att jag känner verkligen när man har de här unga kycklingarna att man inte får pressa dem för mycket.
Nej, det är jättejobbigt för dem. Alltså, det gör vi nog utan att vi tänker
det
på
det. Det gör vi absolut.
Genom att öppna två trutar.
Och prata i timmar.
Ja.
Men vi säger i alla fall inte öppet så här nu. Jag känner att jag försöker i alla fall att inte lägga för mycket värdering i vad de gör för val. Eller, alltså jag försöker inte säga så här: det där är dumt, du ska inte göra det där.
Nej men gud. Alltså, man måste...
fast jag kan tänka, om någon säger till mig så här: jag är 22 år och så säger de så här: åh, jag hatar skolan men nu ska jag flytta till och plugga på Oxford i 3 år. Säger då kan jag tänka så här, det var en dålig idé och du kommer må väldigt dåligt av det. Men det säger jag inte.
Man vill ju också att de ska göra det då för att exakt. Sen komma tillbaka och komma till famnen.
Säg till mig när jag var 21 eller vad fan jag var. Och när jag säger jag ska vara au pair i Spanien. Fast jag är jättekär i en kille som jag är hemma.
Och gillar inte barn. Alltså, det var
och hatar att vara själv. Och blir stressad när det är varmt.
Träffa nya människor.
Ja, träffa nya människor. Tipsa henne om att hon inte ska göra det. Alltså, det var så starkt för mig att jag var tvungen att göra det. Ingen kunde ha sagt åt mig någonting.
Ja, eller när jag skulle ju klättra i hierarkin på varenda jobb jag hade. Och bli chef och hålla hand om scheman. Och...
när du säger, nu är det någon som ska bli föräldraledig. Och jag ska fråga om, jag ska säga att jag ska ha dens jobb.
Mm.
Ja, då borde ju vuxna säga till dig. Det kommer inte gå bra. Men tur att de inte gjorde det. För du behövde lära dig. Annars skulle du ha gjort det när du var 26.
Annars hade, om vi säger att jag hade haft en förälder som hade sagt det till mig. Mm. Då hade jag bara känt att jag har föräldrar som inte tror på mig. Ja. De ger mig kritik.
Mina föräldrar hatar mig och de vet ingenting.
Ja.
De vill inte att jag ska lyckas.
Att skydda kan verkligen vara förödande.
Man måste låta folk ha sina egna erfarenheter.
Mm.
Och om de har det, då kan de helt plötsligt komma tillbaka som Nimra och säga, hallå, ni har inte märkt det, men jag har blivit vuxen.
Det hon har gjort är att hon har kommit på varför hon har vissa egenskaper utifrån saker hon har varit med om. Och det hon kommit på själv. Och skriver listor. Och,
jag fattar alltså, ingenting.
Det är som att det är ett nytt sken i ögonen.
Jag tror hon har att landat på något sätt som man inte kanske har kunnat gjort förut.
Jag tror att det som är att bli vuxen, för man känner sig ju aldrig vuxen. Nej. Så vi känner ju oss ju fortfarande som 21 på jättemånga sätt.
Man brukar ju säga att man är vuxen när man inser att alla är vuxna. Eller?
Bra, Emily. Bra. Jättebra.
Man kan säga att man är vuxen när man inser att alla vuxna bara är barn som låtsas vara vuxna.
Exakt. Men jag tror att det är när man kommer nära kärnan. Alltså när man hittar sig själv, när man inte längre har fasader på samma sätt. När man inte gör massa saker som man inte klarar av.
Mm.
Alltså klart man ska utmana sig, men man sätter sig inte liksom på djupt vatten.
Nej,
idag och ända.
Nej, för det gör man tyvärr.
Ja.
När man är tidigare 20-årsåldern, då...
Var ska man börja? Det är så att börja pussla, Emily.
Ja, det är det verkligen.
Man vet inte vad...
Börja lägga hörnbitarna. Det är det man kommer på först. Och då kommer man på, vilka är mina bästa kompisar?
Mm.
Hur ska jag fixa mitt hår? Då bara, hörnbitarna är klara. Ping, ping. Mm. Och sen måste man komma på, vem är jag? Vad tycker jag om? När känner jag mig ledsen? När känner jag mig rädd?
Mm.
Vad upplever jag som kränkande? Vad upplever jag som en komplimang? Alltså.
Vad har sagts till mig som inte är sant?
Vad har sagts till mig som inte är sant? Att behöva gå in i en låda där det ligger både sanningar och lögner som ser exakt likadana ut.
Och kan vara från samma person. Alltså som
i ett enda tumult. Mm. Då ska man börja ta ut dem en och en och titta på dem. Vänta, det här har jag tagit som en sanning och det här har jag levt efter.
Och hur ska jag förhålla mig till den personen som tror att det här är en sanning? När det är en lögn i mitt liv.
Just.
Älskar jag fortfarande den då?
Ja, är den en idiot nu? För det är det man vill känna. Man vill ju känna att de som man säger andra saker än man själv tycker och de som lever efter de här sanningarna, de är bara skräp. bort med dem. Men det kan ju fortfarande vara någon som har jättemånga andra viktiga sanningar som är sanna. Identitetskris är bara förnamn.
Det är som vi sa förra veckan. Du kan ha fel och fortfarande vara hjälte.
Det är det som man får, tyvärr får lära sig när man letar i den här lådan i sanningarna. Blandat med lögner. När man hittar en viktig lögn i ens egna ögon som en viktig person har sagt. Då ställs mycket på ända.
Och nästan det svåraste är att komma på att man själv har haft fel.
Gång på gång. Och kommer ha fel. Det är jätteobehagligt att tänka på att nu man känner att ja, kärnan är klar. Hela rustningen är på. Ja, nu är det bara glida genom resten av livet och bara ha det trevligt. Jag ser inte fram emot det. Jag tycker inte det är kul faktiskt. Att jag har sagt saker högt och stolt. Och sen så får jag veta att jag bara säger. Jag glömmer allt jag sa. Jag hade fel.
Men det gillar inte du nu.
Det är inte kul för mig. Och det kommer jag behöva göra jävla gång på gång.
Vill ni följa Nimra och hennes otroliga resa? Hon gör ju också något nu som jag tror är key i hela den här utvecklingen. Och det är ju att hon delar med sig av hela sitt liv egentligen. Eller i alla fall av sig själv på riktigt för första gången. Skulle jag säga som nära anhörig.
På TikTok. Sociala media.
Alltså på TikTok så svarar hon på frågor om sitt liv, om utveckling, om sig själv, om själen, om allting.
Och hon har ju nu, alltså senaste veckan haft live 3 gånger om dagen.
Ja, så att alltså...
Jag måste säga, om jag, det enda som kan få mig att vilja ha sociala medier, det är att ha live. Det verkar så jävla kul. Jag vill bara sitta och svara på frågor. Först ska fråga mig så här. Känner du Lisa Anckarman?
Först ska fråga mig så här.
Ja, ah, känner du Lisa Anckarman?
Intervju, ja, det gillar du.
Exakt, du ska bara säga. Ja, det är. Och så ska du säga, var växte du upp? Ja, jag är uppvuxen i Svartbäcken i Uppsala i alla fall. Alltså jag vill bara...
Det är ju sedd. Man blir.
Sedd bara.
Det är ju som att vara hos ett medium eller psykolog. Eller vad.
Och alltså det är liksom, man får bara frågor. Alltså, annars måste man komma på själv. Nu ska jag berätta några saker om mig själv. Mm. En gång satt jag i en baklucka i en taxi. Alltså jag vill att någon ska fråga mig. Har du någon gång suttit i bakluckan i en taxi? Mm.
Eller berätta säga, en rolig grej du var med om när du var lite. Det är i alla fall TikTok ni ska följa Nimra på. Och där heter hon Nimra.
Bara? Inget it is.
Kanske. Go crazy.
You go crazy. Det är antingen bara N-I-M-R-A. Eller så är det Nimra I-T-I-S. You do the math.
Dags för Dumo Stockholm tänker högt. När jag som av en händelse ramlade över informationen att det behövdes folk till att bygga en lagerhusbutik här i stan, så vart jag väldigt nyfiken och intresserad och anmälde intresse. Och fick svar att jag var välkommen till Lagerhaus då. Jag har varit antagen, eller vad det heter. Anställd, antagen, utvald. Kände mig väldigt glad, gick dit. Hade noll aning om vad jag kunde förvänta mig förutom att typ så här, ha bra skor och få lyfta mycket. Liksom. Men jag hade 4 jävligt roliga och intressanta dagar. Minst sagt, jag kände att jag lärde mig jättemycket om mig själv. Om andra och också bara att jag blev så här påminn om grejer ni vet. Alltså så här vikten av att våga göra nya grejer i vuxen ålder. Att utsätta sig för nya situationer och våga liksom ta chanser på volley så där. För att det händer så mycket härligt med självförtroendet då. Jag kände verkligen redan liksom bara efter dag 1 när jag satt på tunnelbanan hem och bara här åker en person som kan bygga butik. Det ska ni ha jävligt klart för er. Alltså att det kändes så jävla roligt och pirrigt bara den grejen. Så det var ju en seger och rolig insikt bara det. Men någonting som gjorde större intryck på mig var när jag slogs av hur olika människor tar information. För det var ett scenario till exempel när jag och ett gäng skulle bygga en kampanjvägg då. Och ingen av oss har erfarenhet av att bygga butik tidigare. Och då fick vi då instruktioner av butikschefen som berättade att så här går det till. Ni ska använda de här typen av spett. Det ska vara si och så här många centimeter emellan. Hyllplanen ska ni använda. De är 30 centimeter djupa. De ska vara här. Och jag står ju då som ett ljus fullt fokuserad på att bara liksom ta in information. Man kan nästan säga att jag blir programmerad. Det är i alla fall så jag känner och det är så jag tänker. Att nu ska jag bara bli programmerad med den här nya informationen och memorera den och sen vara effektiv. Och det som slog mig och som jag tyckte var intressant var att jag inser gång på gång, för det här hände flera gånger, att de andra runt mig troligtvis upplever samma sak i sin hjärna som jag, att de liksom tar in informationen och ska memorera den. Men parallellt, det är som att de kör 2 filer. Deras väg i hjärnan har både en hög och vänsterfil, så dels den liksom ta in information, men också så kör de jävlarna i högerfilen parallellt och tänker själva. Är ni med på skillnaden? Och det upptäckte jag genom att de liksom flera gånger så kunde de avbryta butikschefen på sättet att säga, ja men okej, så att vi ska alltså bygga det här först, är det inte smartare om, eller är det verkligen mest effektivt om vi bla bla bla. Och vissa gånger så sa ju butikschefen att vi gör så här, som vi kör så som jag beskrev det. Och vissa gånger så var det att det har du helt rätt i, så skulle vi absolut kunna göra. Och då står jag bara och känner, vad fan är det som pågår? Alltså vi är ju tomma A4-papper som ska bli skrivna på. Det finns, hur kan det finnas text på vissas papper redan? Jag fattar ingenting. Och då kommer jag att tänka på en lunch som jag hade med min kompis Alice, när jag försökte beskriva just den här grejen. Att jag kan vara väldigt lättprogrammerad och väldigt lättstyrd, och framförallt inom områden, om jag ska göra någonting som jag inte har någon erfarenhet inom.
Det här är ju ett av mina största problem.
Det står också ADHD, tror jag, om jag får gissa.
Nej, men alltså, att jag är ju de här som skrivna papper, Emily.
Förlåt att jag skrivit upp en diagnos. Nej, du har helt rätt. Det är verkligen bara det enda du håller på med.
Ja, alltså jag tänker så mycket på hur jag ska ta eget initiativ, hur vi kan göra det här bättre, hur vi ska göra sen, att jag står ju absolut inte bli. Jag åker bara i högerfilen.
Yep.
Jag blir inte programmerad. Jag har aldrig hört något liknande.
Du har helt rätt, Lisa. Det som är ditt problem är att du åker inte i vänsterfilen överhuvudtaget. Du tänker, alltså, när du kommer till en plats och de säger, så här har vi gjort i 40 år och så här funkar det.
Synd, tänker jag då.
Synd, stackars för nu er. Kommer Lisa berätta hur ni ska göra. Stackars er. Mm. Ni har gjort fel i 40 år och här kommer det rätta svaret. Mm. 3, 2, 1, Lisa säger det nu.
Ingen har sagt det, men jag är här.
Ja, nu är jag här och berättar. Ni trodde inte att det skulle vara en 19-åring som berättade hur ni ska göra allting, men det är det nu. Helt utan erfarenhet står den här.
Jag ska förlåta dig att du drog upp min diagnos.
Ja.
Därför att jag tror ändå att för mig grundar det sig också i att jag har svårt att ta in information. Och det har ju också mina föräldrar. Jag har ju sett om att de har stått och låtsas
lyssna. Böcker.
Ja. Och sen bara köra med öppen baklucka. Mm. Alltså ta blommor från öde tomter. Mm. Det har bara varit, alltså, gör det som känns, har alltid varit. Och du har rätt, har också alltid varit. Du är otrolig och du har rätt.
Det är sanningar du har lagt i en låda.
Uh-huh.
Och när du har tagit upp dem och kollat på dem och sagt, den här var faktiskt rätt. Det här var sanning. Uh-huh. Den lägger vi i sanningshögen.
Rätt sanning av min hjälte, jättebra.
Jag var ingen hjälte som hade fel, det var en hjälte som hade jätterätt. Vad bra. Mm. Ja, det stämmer ju att dina föräldrar och du har ju ärvt det, att ni kan se ut som att ni lyssnar på en instruktion. Och sen så tänker ni bara, hur skulle jag göra det här? Och så gör ni det.
Emily, hur borde vi alla göra
det? Hur borde vi alla göra det?
Ska jag gå iväg själv och göra, vara tyst?
Nej.
Jag säger, hörni, ska vi inte?
Kom.
Det här går jättebra att bygga med händerna. Vi behöver inte sätta ihop dem här.
Du vet det. Jag fattar det. Så är det.
Ingen annan fattar heller. Tar för lång tid.
Alltså. Det tar för lång tid.
Märker att någon annan kan mer, då säger inte jag 6:30, utan då litar jag helt och fullt på att den personen vet bäst, och nu gör vi som den personen säger. Och då skrattade Alice lite och hon upplevde att det inte alls, hon såg inte mig så som en sån person. Och jag försökte förklara att jo, men det är verkligen så, men jag kunde inte riktigt exemplifiera det. Jag kunde inte komma på någon situation jag hade upplevt det, eller liksom varit den där passiva personen. Men nu fick ju jag verkligen uppleva det, och jag tyckte att det var så jävla roligt bara. Och jag är ju svag för människors olikheter, och det är också skönt att ha blivit så pass trygg i sin person, så att jag lägger ingen värdering egentligen i informationen. Jag ser inte att någon är, att någonting nödvändigtvis behöver vara bättre eller sämre, men jag bara liksom, jag fnissade verkligen för mig själv när vi stod där, och jag bara kände att jag är helt liksom helt verkligt, jag är helt bortkopplad i det där. Jag skulle aldrig kunna tänka själv om den instruktionen jag får är smart eller inte, för vad fan vet jag? Hänger ni med i den grejen? Och sen alla fall så, ja men dagen fortlöpte ju, och väldigt mycket var ju just att liksom ställningarna ska ju upp, borden skulle upp, hyllorna skulle upp, det var väldigt mycket liksom bygga och organisera. Och där är jag, det är inte min starkaste gren. Jag kände verkligen att jag kunde bidra, men det är inte min starkaste gren. Sen, så jag levde liksom i alla de här timmarna av att så här, nu befinner jag mig i en gren som inte är min starkaste, och det är helt okej, det är lärorikt och bla bla bla. Men sen var det också så jävla mysigt, för sen vet ni, då började ju dekorationen, för då ska vi ju börja fronta, och då är det verkligen någonting som händer. Jag tänker inte på det exakt där och då, men jag slås av det sen när jag tar av mig arbetsskjortan och ska röra mig hemåt, att fy fan vilken skillnad det är när jag tar instruktion inom någonting där jag har lågt självförtroende eller högt självförtroende. För när jag parades ihop med en annan butikschef och vi skulle bygga det här kampanjbordet, så, och jag hör och jag ser hur hon bygger och sådär, då känner jag ju verkligen att, gud vet du, jag tror verkligen, om vi hade kört tre rader med den här termosen, det hade blivit så himla snyggt med övergången till de här faten sen. Och jag tror verkligen, om vi kör rostfritt till höger höger så tror jag verkligen att vi skulle kunna fånga upp det i det rostfria, i det här och bla bla. Där var ju jag, alltså, säger man gammal i gården? Det kändes ju som att, för där har ju jag erfarenhet verkligen, och där, inom det området känner jag mig trygg. Där hade jag också då två filer, och jag kände verkligen att alla de här dagarna när jag befann mig på det här bygget, det vart verkligen en sån himla fin, kärleksfull påminnelse om det som vi har pratat om i den här podden flera gånger redan. Men just det här med att success is a team sport, och hur viktigt det är att inte gå på för hårt mot sig själv när man känner att man inte bemästrar någonting. Eller besitter någon kunskap. Alltså att inte gräva ner sig för mycket i det där. För jag känner också, det är ju för fan inte ens meningen att vi ska kunna allting. Alltså det är ju, vi är ju ett flockdjur av en anledning. Vi ska ju ha olika talanger, olika områden där vi är bäst i test. Och sen så ska vi lära oss av varandra och lära ut de här grejerna och njuta av varandras gåvor och bla bla. Allt är i sin ordning.
Och det var så jävla gullig insikt på något vis. Jag blev så jävla fnissig igen när jag insåg att jag härmade, alltså eftersom att jag är så värdelös på att vara liksom effektiv. Alltså jag är omvägsarne till fördärvelse. När jag liksom hade gått, om jag skulle fylla på något specifikt bord eller specifikt liksom någon pall, eller jag skulle tömma en pall, så kunde jag ha hållit på i 20 minuter på ett specifikt sätt. För hur jävla många olika sätt kan man tömma en pall på, tänker jag. Ja, men då sneglar man ju till höger. Och så ser man liksom 8 andra personer som tömmer pallarna på 10 000 gånger bättre vis än vad jag gör. Alltså ljusår mer effektivt. När jag liksom jag har sprungit fram och tillbaka och är helt svettig. Och de har kommit på ett sätt hur man kan undvika det där springet. Jag har aldrig kommit på det. Och vet ni, det är helt okej.
Det är ju också när man kommer till en ny plats där ingen känner den. För att det är ju verkligen, tycker jag, svårare och svårare med åren. Därför att det känns som att jag känner mig själv så bra, alla runt mig känner mig jättebra. Och sen kommer jag till en ny plats där jag måste förklara allting.
Är det inte också pinsammare och pinsammare ju äldre man blir?
Jag vet, och så ska jag behöva säga bara, jag gillar pussel. Alltså då känner jag bara att jag blir en platt person. Jag vill inte prata om mig själv på det sättet. Jag är tredimensionell och här pratar vi bara i...
Precis, det finns inga ord som kan beskriva mig, så jag vill inte prata. Jag förstår ju här i hörnet.
Ja. Och därför har jag ställt mig här i ett hörn. Och då har ni lärt er det om mig då. Kolla på mig, observera mig.
Det finns inga ord som kan beskriva mig. Så därför försöker jag med 1 miljon rum.
Det är svårt med 1000. Det är svårt med 1000. Nu kommer alla.
Så ingen annan får försöka beskriva sig.
Det är verkligen, alltså. Jag tycker ju inte att det är så kul att höra samma historia 2 gånger. Alltså det är en rolig anekdot, absolut. Men om någon ska beskriva något som jag redan har hört, eller jag har ju sagt att när jag går på escape room, så de ska berätta för mig att det finns ingenting i ett saket, och det finns alltså då det kokar i hela kroppen. Jag känner att jag vill kräkas. Det är som jag har en parasit i kroppen som måste ut nu. Det var någon kompis jag var med som visade mig någon Tinder-konversation eller sådär, där man ska behöva beskriva sig själv för 15 killar, varav man kommer träffa 2, varav 0 är intressant.
Det, då har man ju också en dålig konversation. Alltså att beskriva sig själv i en liksom, nu är det precis sexchatt.
Att beskriva en sexuell
attribut. Nej, men att beskriva sig själv i liksom en flörtig konversation på nätet, det är ju fel, tycker jag i alla fall. Alltså man vill ju lära känna den här personen för vad den skriver, om allt annat än hur den är.
Jag håller med dig, men du beskriver inte verkligheten.
Nej.
Utan de allra flesta får ju en fråga. Vem är
du då?
Vem är Lisa då? Då är det block, tycker jag. Block direkt. Om någon skulle skriva till mig, vem är Emily då? Då skulle jag för skriva 1, mitt namn passar inte så bra till min person, så att ta bort det ur ekvationen.
2, mitt namn passar inte så bra i din mun.
2, mitt namn ska bara sägas av vissa personer. Jo, men och det kan verkligen äckla mig. Samma som det kan äckla mig när folk frågar vad jag jobbar med, för att då ska jag behöva berätta det.
För att du tycker inte att du är tandläkare eller som andra är tandläkare.
Ja, men nu är jag inte ens tandläkare. Vad ska jag säga? Vad ska jag börja säga när folk frågar mig vad jag gör? Vad gör du nu för tiden?
Du är ju egenföretagare, det är det. Och det är kanske också svårt för dig att säga.
Du ska säga jag är egenföretagare. Och då säger de, vad jobbar du inom då?
Inom
och då säger jag spyr och kräks. Mm. Sluta prata med mig. Det är för långt. Det är en historia jag redan har hört 1000 gånger. Jag orkar inte berätta den. En gång till, jag gör inte det. Jag vägrar. Då säger jag, ganska ofta säger jag bara, jag jobbar som tandläkare. Då säger de, vad kul, vart jobbar du då? Då säger jag, hej då, jag ska gå till ett annat håll. Jag förstår att ingen menar något illa med de här frågorna. Och det är inte så att jag blir arg på personen som frågar, men jag mår inte bra av att behöva att svara på dem. Och jag kan ju alltså absolut säkert ställa en liten fråga till någon och säga, men gud, jag gör vad du gör. För det är intressant att lyssna på vad andra gör, men jag är inte intresserad av att berätta vad jag gör. Hur känner du med det? Är du intresserad av att berätta för andra vad du gör?
Alltså det som är grejen är ju att de som frågar vad jag gör, det är ju personer som är väldigt långt bort från mig, för de andra vet ju. Alltså,
jo, men de kan ju ändå fråga, vad gör du nu?
Alltså, var är i pipen?
Exakt, var ligger i pipen?
Ja, det tycker jag är kul.
Det tycker du är kul att berätta.
Det frågar ju också bara folk som är nära mig.
Alltså, jag har aldrig blivit glad av en sån fråga. Vad ska jag göra nu? Alltså, antingen ska jag göra något så intressant att jag kommer att berätta det själv, eller så vill jag inte prata om det. Det är bara de två alternativen som finns för mig.
Men typ Charlotte frågade ju, vad har ni i höst?
Det är jättetrevligt.
Ja.
Men det är en av mina närmaste vänner.
Jo, men jag tror att det är viktigt ändå att klargöra.
För mina närmaste vänner, så inte de blir rädda för sina
frågor. Nej, men alltså för de som lyssnar ändå. För det är liksom, det är så hårfina skillnader som görs
absolut,
så stor.
Absolut. Om hon frågar mig, vad ska ni göra nu i höst? Och jag får svara tillsammans med dig.
Mm.
Då är det jättemysigt. Det skulle även vara mysigt att svara på själv.
Det som kan stressa mig är att jag inte kommer på. Jag vet att jag har fem grejer. Stora grejer, men jag kommer inte
men
på. Och då är det bara...
Det är bara fåglar eller utan. Varför är det fåglar?
Då måste jag bara säga, gud, det är så sjukt, men jag kommer inte på en enda grej. Men jag vet det jättemycket. Och sen bara, fan, vad har jag sagt? Gud, det är din tidning.
Prova publicera det snabbt på Aftonbladet.
Jag har alltid förundrat. Jag har haft ganska mycket olika jobb. Både en del inom restaurang och inom makeup.
Du har suttit på olika
tunnelbanor. Värdinne jobb har jag haft. Så jag har jobbat med att välkomna folk till Älvsjömässan och så vidare. Och jag har alltid förundrats över hårt arbetande personer. För alltså, jag är jätteduktig i vissa avseenden. Alltså, jag är bäst av alla på att säga välkomna.
Du är jättedålig på att vara anställd.
Jag är jättedålig på det.
Mm.
Jag är alltså lat.
Du är
arbetsskygg. Jag är sneaky. Alltså jag är knappt där.
Ja, du upplever att om du börjar 9 då är det liksom ett förslag. Kring 9 ska Lisa komma in. Det är så du känner. Jag säger inte att du alltid är sent i jobb.
Nej.
Men du känner att alltså, de ska sätta den här tid. Det är jättebagligt för dig. Du måste gå upp i ordning fast du inte vill. Alltså, det...
Gångerna jag har alltså, jobbat som eventpersonal på Åhléns och tagit 2,5 timmar lunch.
De är alltså... fler än inte.
8 av 10. Mm. Det går inte.
Du jobbar för att komma på hur du ska slippa jobba.
Verkligen.
Det är det du fokuserar på mest.
Ja.
Hur kan man få en extra lång rast? Eller hur kan man få något ut av det här jobbet? Istället för att bara stå här i kassan så skulle jag kunna gå över till de som jobbar på fiket bredvid. Och säga, hej, vad gör ni? Jag skulle vilja ha en kaffe.
Jag går också bara och tänker på, vi ska göra något roligt ikväll. Mm. Så jag börjar planera det här. Jag måste ha min telefon så jag kan fixa det här. För min
jag får inte ha min telefon.
Det har jag bara.
Det måste jag bara ha.
Alltså så mycket som jag har gått på tå.
Långbajsen.
Ja, suttit och kollat på telefonen. Alltså herregud. Men det blir på något sätt fel också för att jag tycker att när jag har gjort mitt jobb, då är jag klar.
Ja, och grejen är att det upplever jag också. Att jag är så pass effektiv.
Mm.
Att någon ska säga att jag ska vara där i 10 timmar. Lägg av 2 och sen går vi hem. Jag gör lika mycket jobb.
Men jag jobbade för Nivea till exempel och sålde krämer. Och då var det så här, du ska sälja 50 krämer den här dagen. Det är ditt mål liksom. Mm. Gärna mer, absolut. Men jag visste också att ingen annan sålde 50. Så om jag sålde 50 innan lunch, då kände jag bara, nu kan jag gå hem.
Ja, nu har jag gjort mitt jobb, hallå. Det var det de sa.
Då skulle man skicka in en jävla kvitto och visa liksom hur mycket man har sålt. Fota, perfekt. Och skickade jag bara in
den. Done deal.
6:30.
Lisa åker hem.
Då hade jag varit hemma flera timmar.
Hon ska på fest, så hon måste hem.
Alltså, och där är det ju bara att man är olika. Vissa passar verkligen att vara anställd. Och jag är ju extremt hårt arbetande när jag jobbar för mig själv. För då får jag ju bara, då säljer jag 50 krämer innan lunch. Och sen så
sen får jag gå hem.
Eller börja på nästa grej.
Ja. Det är ju jobbigt med att vara anställd. Att det alltid ska vara tid som styr. För att det är ju verkligen alltså, det är ett konstigt system som vi har kommit på.
Det är så jävla konstigt.
Det är liksom, det är nästan aldrig tid. Jag förstår att det kan vara tid när man jobbar i en butik. För butiken ska öppet en viss.
Absolut. Men där går, alltså sen.
Där går gränsen, jag håller med.
Gränsen för tid går där.
Går gränsen. Jag kan inte för mitt liv förstå vad olika kontor ska ha. Du måste vara här i 8 timmar. Och visst, de har sina olika flextider, vad vet vi. Men och Lisa tror att alla älskar karens. Men
sa du nu? Jag tror att alla älskar karens.
Ja.
Vad pratar du om?
Du sa det förut när du skulle berätta hur folk har på anställning. De är nöjda, de har sin karens. Sa du, då fick jag skratta sen.
Jag visste inte vad det var.
Nej, du tyckte det var något positivt.
Ja, de har sin karens.
De älskar den, de har karensen. Slipper få betalt första dagen de är hemma. Då är det bara sailing right into poverty. Det var skitbra. Ja, men och, så att ingen av oss har ju liksom jobbat särskilt länge på några olika kontor. Så vad vet vi? Men jag känner ändå att hur kan man jobba på timmar? Det är jättekonstigt. Att det är det vi mäter i. Ja, tid!
Det är ingen enda som klarar av att sitta på ett kontor i 8 timmar vid datorn. Alltså få i alla fall.
Mindre och jobba effektivt. Absolut.
Ja, och komma
ingen.
På nya grejer. Maila ut. Fixa. Absolut. Skriva listor. Då är folk inne på olika hemsidor och så skriver sin blogg. Eller pratar bara om sig själv.
Du skriver vad du själv har gjort. Varit inne på Facebook och skrivit på en blogg.
Förmiddagen jobbar jag som anställd.
Ja. Efter lunch måste jag vila.
Gör annat, leka.
Ja, leka. Efter lunch vill jag fri lek. Tack på förhand, anställ mig.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge ett gärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra.
Hejdå. Just get ready for work, 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 work. It's to me I be work, 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 work. You see me do me da, 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 da. That's all me about that work, work.
Podplay.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.